Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Guten Tag, meine Freundin, und willkommen till, jag vet inte vad det heter på tysk, 30 plus 3 va? No more you. Det jag ville säga i alla fall på knagglig tyskish, det var varmt välkomna till det här avsnittet av 30 plus 3 var.
Tack.
Här är vi samlade igen.
Och vi ser varandra.
Ja.
Vi ser varandra. Och vi är tillsammans i samma rum.
Ja, bara det är ganska mysigt faktiskt. Idag är det jag som håller i dem tåtar. Och vi kommer bara göra som en liten härlig omvärldshandel. Det är som att jag tycker att det blir nästan alltid så i mina avsnitt. Jag tycker att det är mysigt. Bara titta lite på vad som har hänt runt omkring oss i världen och tycka om det. Fan vad det är fiffigt ändå att man skaffar sig ett forum där man bara får sitta och tycka grejer.
Verkligen.
Ja, det har vi i alla fall gjort. Men vi kan ju börja som alltid med vad som har hänt sen sist. Ska du börja, Fartman?
Det som har hänt sen sist är att jag fortsatt att leva det vi pratade om i förra avsnittet. Det blev en lus.
En lus!
En ordentlig sådan.
Ja.
Och det var liksom ingen spontan lus heller, utan den var planerad. Alltså kolhydratsuppladdad planerad. Men då fick jag ändå liksom känna på det som du har pratat om. Du har gjort det här lite mer än vad jag har gjort den senaste tiden, Tove. Vad som händer när man sitter och har lunch i så många timmar. Hur många enheter man ändå får innanför västen.
Det är ju väldigt många. Det ser man också på noten sen. Som man förskräckt tar emot.
Men plus bara känslan. Det var så jävla länge sedan. Den där känslan av att man har suttit inomhus ganska länge. Och hällt i sig olika grejer. Och sen när man kommer ut på gatan.
Och så,
så känns det som det ska vara knallmörkt. Men det är sol och folk pågår. Alltså så här, de håller på med sina vanliga dagsgrejer. Och man bara, nu fattar inte jag. Är vi på samma sida dygnet? För jag är nämligen full.
Men jag var påminner ju hela tiden vad klockan egentligen var. Alltså som att om vi hade sett klockan 8 och käkat middag så är klockan nu 04. Hela tiden, som en riktig tysk gick runt. Det var det. Och sen insåg jag liksom också att det bara... Det här buset man har i sig, att det måste ju få komma ut någon gång. Det har inte fått komma ut på så länge.
Nej, så är det ju. Jag har ju så svårt att höra ordet bus för att jag tänker bara på den här farbrorn. Han är precis lika gammal som jag ungefär, men han har alltid varit en farbror. Som pluggade i Lund samtidigt som jag gjorde det, som jag sprang på i en av Stockholms gatorna när jag bodde på Östermalmstorg. Återigen, vi är ungefär samma ålder. Och han bara... ska du göra något kul i helgen då? Ska du ut och bussa? Alltså, prata aldrig mer.
Åh nej, jag har det själv också. Nej. Okej.
Okay. Du sa det inte som han, men det påminner mig.
Det kanske var lite gopigt av mig att säga det. Att det var så mycket bus som behövde komma ut.
Men du, en annan grej som jag ser här som hör på att blända mig fullständigt. Du har ju för far fått en ring!
Ja!
Alltså, det var pang när solen låg rakt på den. Och vilken ring! Den är helt otrolig.
Ja, men tack. Ni har ju varit med där och pratat lite vad det skulle bli för shape och sådär. Så att...
Nej, det är en jättevacker ring. Otroligt fin.
Det får man verkligen säga. Lite ont i ögonen här. PGA-bländad. Hörrni, det var nog mer...
Jo, så den har vi firat då. Alltså det har varit förlovningsluncher som har avlöst varandra. Och istället för att då ha alla vet och samma tillfälle så har det istället delats upp i lite olika omgångar. Två personer, tre personer, två personer, en person. Så att det har varit firande kan man säga.
Med all rätt. Man ska alltid göra så med alla högtider egentligen.
Dela så man kan dra ut på dem riktigt länge.
Ja, exakt. Ja, verkligen. Ja, jag tuffar på. Pratade om det förra veckan. Jag ska inte gå in mer på djupet på det. Utan har börjat öka lite medicinering och sådär. Och har stående tid hos psykolog och så. Så det går åt rätt håll, tycker jag.
Du har haft skitfest också.
Jag har haft skitfest. Åt antagligen lite dålig muskler. Eller en dåligt upplever. Det är det här man får.
Tupplever.
Ja, det är det här man får för tuppleverpaté. För att man äter kött. Alltså såhär, corona hade typ inte funnits om vi inte åt kött. Magsjukdomar, jo, de finns ju grönsaker också såklart. Ja. Men nej, då får man varmt tugg i sig.
Alltså bara höra ordet tuppleverpaté.
Den var ju otroligt god.
Så är det lite kräkreflex på
mig. Men nu känner jag att jag inte vill ha den någonsin igen, nej, faktiskt. Det var efter min. Det här. Och sen så tyckte det var så himla roligt för att häromdagen så var det tråkigt nog 10 år sedan Elizabeth Taylor dog. Och så såg jag, i samband med det så såg jag ett klipp på Velvet Coke. Jag tänkte att jag ska spela upp det. Hon var då gift 8 gånger.
Med Richard Burton?
Ja, 2 gånger med Richard Burton.
Det är tre, var det inte tre?
Nej, bara 2.
Det är 2, okay.
Men hon var gift då 6 andra gånger med andra män. Hon fick 2 Oscars, gjorde över 45 filmer. Och så då, några år innan hon gick bort så fick hon då frågan om hon kunde tänka sig att gifta sig igen.
Ja.
Och det här är det hon svarar. Det är så roligt.
Married! No!
Married? No! Så man bara känner så här, ja, jag känner med dig. Väldigt roligt. För jag såg också igår då på andra säsongen på Britta och Kalles hjälp vi har skaffat bondgård.
Ja, vi kommer prata mer om det sen. Jag såg också det nämligen.
Ja, och där man tänker att så här, gud, hade det där varit jag och Kjell, då hade han ju ligget nergrävd i den där... det där grönsakslandet för länge sedan. Ja. Alltså, gud vad de liksom jobbar på bra tillsammans.
Ja.
Wow.
Ja, det får man fan säga. Men, ja, nej, men precis, det kommer komma lite till det apropå en annan grej jag också såg. Men jag måste bara säga innan vi kickar om allt annat, passa på att säga 1000 miljoners tack till alla er. Alltså, det är så jävla många som har hört av sig efter förra avsnittet och jag har haft massa tips apropå mitt sköldkörteltillstånd. Jag ska absolut inte fortsätta prata om det här, men jag vill bara säga 1000 tack för alla tips. Så fint att ni orkar lägga tid och engagemang. Har också varit hos läkaren idag och krävt en av de här medicinerna inte testat. Så det är kanon, kanon, tack. Vi har också spelat in 200 avsnitt förra gången. Och vi missade
det.
Som hade vi varit gifta i 300 år och man till slut började glömma. Vi har spelat in 200 avsnitt, guys. Hur mäktigt? Hur mäktigt är vi?
Det finns alltså 200 timmar.
200 timmar av bara oss. Det låter ju som en Guantanamo Bay-metod.
Tortyrkammaren.
Ja, det blir ett avsnitt till för dig.
No!
Ja. No!
Tänk dig på no!
Ja, vi får
göra något annat fyra avsnitt, känner jag.
Ja.
Det är så helt mitt fel eftersom jag var ansvarig. Så att,
ja, nej, fast vi hade ju inte koll någon av oss.
Nej, exakt.
Vilket är roligt för vi lägger upp avsnittet varje vecka och ser så här avsnittsnummer.
Nej. Inte reagerat. No, nej. Då går vi in på lite omvärldssvep då. Jag tycker att vi ska börja med Zlatan. Ja, han är ju tillbaka i landslaget. Om vi bara börjar där. Spontana känslor.
Underbart. Nej, jag tycker det är fantastiskt. Det är underhållning.
Ja, jag vände liksom efter hans presskonferens. För då tycker jag han visar en ny, lite mer ydmjuk sida. Men ändå med det där glimtet att han säger att han är bäst i världen om man frågar honom och sådär. Men jag fick liksom en ny kärlek till Zlatan. Jag gillar att se den här lite mer känsliga sidan och att han gråter när han pratar om sina barn och sådär. Jag tror att det är 100% genuint. Så att, ja, jag är jätteglad. Nu känns det kul. För nu känns det som att han kan bli en del av gänget och inte vara liksom, bara Zlatan. Och att allt ska kretsa kring honom. Och att han låter Jan Andersson få göra sin grej också.
Mm.
faktiskt.
Nej, men precis, det är inte det. För så här, egentligen, det är väldigt lite med fotboll som rör mig i ryggen. Just för att han liksom är så här en äkta målgörare, så tycker man ju som tv
då blir det kul.
Soffa-person att så här, kul att ha tillbaka en sån. Så kan man känna att man kanske haft lite sträng inställning till honom ganska länge, för att man kan känna att det också är lite tröttsamt med hela den där guden är tillbaka, det här är Zlatan-festivalen, alltså så att man bara, jo fast nu har det hållit på 20 år, det räcker. Okej, done boy. Men jag kan säga att jag hade precis samma känsla som du, Klara. Alltså det är som att man, jag blir också lite provocerad av mig själv. Att jag typ såhär, det krävs tydligen bara att han sitter på en presskonferens och gråter över sina barn, för att man ska bara
Har vi inte låga krav på män? Jo, det har vi.
Det är det.
Men
vi
jag
har.
Tänker, sist vi snackade lite om Zlatan, så hade ju ingen av er sett dokumentären.
Nej, just det.
Den som jag, så att därför var jag kanske lite mer liksom glatt inställd till Zlatan då, och kommer alltid vara, för att karaktär och underhållning kommer jag liksom aldrig tacka nej
till. Ja, men i grunden älskar man honom. Man bara tycker att så här, nu måste du sluta med den där liksom stilen,
jargongen,
alltså, som så här har blivit, alltså, nu har det gått liksom hela varvet runt, så att det börjar bli en sån där karikatyr på sig själv grej. Men ja, som sagt, sen krävs det bara att man får se den där lilla människan bakom som gråter över sina barn som alla oss andra dödliga, och så är man kär igen. Men det ska bli kul att se. Jag tycker också att man kan skönja en lite mer ödmjuk stil, det där. Sen är det ju roligt att så här, medierna också har en sån jävla Zlatan tillvänd liksom stil, att det så här, rapporteras att så här, Zlatan sköt bort bollen på träningen, gick och hämtade den själv.
Ja,
man bara yes,
sinnessjukt.
Yeah. That's news.
Och att det blir precis, att det blir en artikel, att det blir en rubrik. Nya Zlatan hämta sin egen boll. Nej, förlåt, vi har väldigt låga krav på män. Men jag tycker också att det är bra att vi vet om det.
Ja, exakt. Vi är åtminstone insiktsfulla.
Och sen är det kul med någon som liksom så här, inte låter success make the noise, utan
han fixar det
han
själv.
Han slår på trummen, ja.
Som han slår.
Ja, nej, men vi hoppas att det blir några goa Zlatan-mål. Det ser vi fram emot. Sen tänker jag nästa grej vi måste snacka om, det är ju det här, vad fan händs på Bulletin? Vad är det som händer?
Herregud.
Vad är det som pågår?
Det som jag tyckte var mest intressant var att så här, okay, det lanseras en New York Times kvalitetsjournalistisk tidning som går mig helt förbi. Helt förbi har det gått den. Ja. Tills bråket uppstår.
Ja.
Då hörde jag talas om Bulletin för första gången, men jag missade hela lanseringen när de liksom rullade ut den här. Jag har inte ens sett den i, alltså,
nej.
Noll. Men,
precis, de knöt ju alltså till sig några av våra största så här, högerprofilerade journalister. Liksom, journalister.
Mm. Ja, och egentligen, vad heter det? Opinionsbildare kallar man det för. Det var det också det jag lyssnade på P1 om, för de bråkade bland annat om att man tänkte att det skulle väl gå till helvete från början om man inte anställer journalister, för att alla är inte journalister, utan det finns också opinionsbildare, och att det borde ha varit fler journalister och färre opinionsbildare. Men det är också bara så här, det är inte där problemet ligger liksom.
Nej. Det som har hänt är alltså då att det har blivit, för den som inte orkar lyssna på oljudet, att det här ägargruppen som då ligger finansiellt bakom Bulletin, det har liksom blivit ett krig kan man säga mellan dem och redaktionen. Och framförallt då kanske några av de mest högprofilerade då personer i redaktionen. Där de ägargruppen kanske tycker att de ska få styra mer av det redaktionella, och det tycker ju då redaktionen att så här, det går inte enligt publicistisk sed, så det kan inte, det blir helt, vi har ingen trovärdighet.
Nej.
Om ni ska göra det. Men det är ju den här offentliga pajkastningen som man aldrig sett något liknande. Det är ju riktigt wow alltså.
Ja.
Riktigt wow.
Ja.
Men vad är det värsta? Du har lyssnat på P1.
Ja, precis. De båda blev intervjuade, och sen så tog de också
den
in
har jag nämligen inte lyssnat.
Norsk forskare i typ journalistik eller vad han nu var, jag kommer inte ihåg exakt. Och den här vdn då, som jag inte ens minns namnet på, vad heter
Pontus
han?
Pontus Thulin,
han var ju eldelåger, och han började prata om då att Arper de här var ju syndikalister egentligen. Och att får det gå till så här i Sverige, att man anställer människor som är så upproriska mot sina arbetsgivare, och att Ivar Arpi, han de visste inte ens vad han höll på med. Det var ingen som visste vad han gjorde på dagarna, för han gjorde typ ingenting, och men det var liksom total pajk. förkastning. Och Ivar Arpi då, som hävdade exakt det han har sagt hela tiden, att de var inne och petade i liksom redaktionella beslut och publiceringar och gick in och publicerade på eget bevåg.
Och det måste man väl ändå kunna säga, oavsett om man läser, alltså bulletin är inte för mig, jag läser inte liksom så, men oavsett var man står rent politiskt, så måste man ju kunna tycka att det är ganska anmärkningsvärt att de, för det har de ju de facto gjort, alltså så här, den förra chefredaktören som var tillsatt från start, hon blev ju avsatt för att hon de hade gått in och publicerat en krönika, alltså ägargruppen, jag tror att det var till och med Pontus Lin som hade skrivit den, och hon blir svinförbannad för att det är hon som är chefredaktör
och
de har gått förbi henne, så hon avpublicerar.
Ja, det var så Arpi hade gjort också.
Och då blir de jätteförbannade och ger henne då direktiv att du ska publicera igen, och hon vägrar, då får hon gå. Så att det är ju inget snack om att, så här, att det de blir kritiserade för, det har ju absolut hänt. Sen kan man ju tycka vad man vill om förkastningen därefter.
Han Pontus sa ju också, för Ivar hade då sagt att han hade liksom skrivit ur sig som, alltså avskrivit sig då att vara ansvarig utgivare sen någon dag. Och det tyckte då att Pontus var beklagligt, och att alla som hade synpunkter, alla deras läsare, deras trogna läsare, skulle höra av sig direkt till Ivar Arpi och uttrycka besvikelse kring det här, för att nu får de ju inte publicera någonting, för de har ingen ansvarig utgivare. Så att sajten har liksom ligger still typ.
Men det är ju också för att alltså, både han och den politiska chefredaktören, alltså Alice Teodorescu, och jag tror att det var den kulturella chefsansvariga personen, alltså för kulturdelen, gud vad jag duktig är på titlar, hade sagt upp, alltså det var jättemånga personer som har sagt upp sig, så att det är ju därför
det är närmare 8 pers typ som hade gått.
Exakt.
Nej, men det är mer så här, hur ska de bygga en redaktion snabbt igen, eller kommer det vara liksom arrivederci nu?
Nej, men nu känns det ju som, givet hur de, alltså de har ju gjort en riktig uppvisning i liksom
hur man inte ska göra.
What not to do. Nej. Så att jag har väldigt svårt att se att de kommer få något annat än kokosnötter som sätter sig.
Nej, ingen kommer ju våga. För det, han sa ju också, Pontus, att Arpi och Teodorescu hade hållit på och inte berättat för de andra att de har liksom inte riktigt, eller hon Alice Teodorescu hade inte riktigt sagt upp sig än, och att Ivar Arpi håller på att försöka klämma ur dem något avgångsvederlag och vad det är. Och då Ivar hävdade att det handlar om en lockdown som de har väl skrivit in i avtalet. Men sen, nej, jag vet inte, det var bara underhållning på hög nivå och höra det här haveriet.
Och att det känns som att så här, men du vet, lite mer vänstervridna Sverige måste ju sitta och gnugga sina händer just nu.
Ja, men så kallar de för syndikalister. Alltså så här, de är opinionsbildare liksom, i högerpolitik.
Men lyckades de få någon läsarskara? Hur stora liksom...
Jag vet faktiskt inte.
Alltså, de har ju, det ser ju tydligen ekonomiskt superilla ut. Liksom. Ja. Att det är så här, de har ju liksom, förlorar jättemycket intäkter och har inte skapat några nya och sånt. Så att det tyder ju på att de inte har fått några större läsarskaror.
Nej.
Men what do we know? Man brukar säga follow the numbers. Men ja, nej, jag tycker bara att det är en riktig uppvisning i ganska spännande form av ledarskap.
Ja, och när det blir så publikt.
Ja, men sen kan jag tänka så här att när män gör det så här publikt så blir det pajkastning. Men om kvinnor gör det så är det liksom någonting som är mycket fulare, och det är liksom catfight, att man lägger en helt annan värdering i det. Här blir det typ lite så här underhållande och så där. Det är bara det jag tänker att man får passa sig lite för. Hur man skulle tolka det om det var liksom en kvinnlig vd och en kvinnlig chefredaktör som bråkade i offentligheten på det här sättet. För då tror jag att man hade rapporterat kring det på ett annat sätt.
Ja, jag tänker,
det är bara en känsla. Det är
journalistiken i sig som är förloraren här. Och sen, som sagt, jag är kanske inte dödsförtjust i Ivar Arpi, men det är en högst personlig åskådning. Men här har man väldigt svårt att inte se hans poänger.
Jag trodde liksom också att bulletin, för jag var inne någon gång och så här, det känns som att det var ett rumsrent avpixlat typ. Alltså det var den känslan jag fick. Jag trodde det var typ en trollsajt.
Alltså du hade varit inne innan fighten blossade upp. För som sagt, jag visste inte ens att
men
det fanns.
Men var det inte indirekt det man ville? Att man ville hitta liksom ett mer rumsrent sätt att, alltså, så här, att föra någon slags seriös politik, men som också skulle vara liksom mer åt oberoende hållet, det vill säga det vi tidigare bara kallat alternativa medier liksom. Mm.
Ja. Det är väldigt tryggt. Mm.
Ja. Nej, spännande i alla fall. Vi får se hur det där klägget fortsätter.
Ja.
Min nästa punkt som jag tänker vi ska prata om, det är den här rädslan för AstraZenecas vaccin.
Mm.
Ja. Alltså, det finns ju någonting jag såg, det var, gick runt något sånt där ja, vad det nu var på Instagram. Det är någon som har visat siffror då, där man jämför AstraZenecas, de här siffrorna över folk som har drabbats av blodpropp efter att ha tagit vaccinet.
Yeah.
Man jämför det med till exempel p-piller.
Ja.
Mm. Där det ändå är så här att folk som har drabbats av blodpropp efter p-piller,
ja,
är ju, jag kommer inte ens ihåg, det var någon helt så här att, alltså svindlande hög siffra.
Mm.
Det var alltså minst 10 gånger så mycket.
Mm.
Eller så vanligt att man får blodpropp. Mm. Och ändå så fortsätter man att använda, bruka, inte ifrågasätta, skriva ut, marknadsföra p-piller på olika sätt. Mm. Det här är risker man har vetat om p-piller i liksom forever.
Ja, exakt.
Men det får finnas.
Mm.
Och nu är det då, jag vet inte hur många är uppe i, om det är 40 pers kanske på 17 miljoner eller något, ja, sånt, exakt, som har fått blodpropp av AstraZenecas vaccin.
Mm. Och det, ja, vad blir, de tror är.
Ja, och som, ja,
vad de tror, exakt.
Det är ju viktigt att säga. Till att...
Nej, vad man tror kan ha ett samband med. Mm.
Nu hade det kommit någon ny studie med 28 000 pers där det inte, alltså jag läste det om det var idag eller igår, där det inte fanns tydliga tecken på i den 28 000 stora kontrollgruppen, ja, var ökad risk för blodpropp.
Ja. Nej, men vet du, det får mig bara tänka att så här, gud, är alla de här 40-tal personerna som har drabbats av blodpropp män då, eller? Är det därför det har blivit ett jävla liv kring dem?
Ja.
För som sagt, när kvinnor drabbas, det blir inget jävla liv. Mm. Det är vad det är bara. Det är en medveten risk. Man fortsätter som vanligt. Business as usual.
Mm.
Men min fördom blir direkt att så här, det måste vara framförallt män som har drabbats.
Ja.
Alltså, skulle det bli sånt här jävla liv annars?
Sen om man sätter det i ett större perspektiv, vad som är etiskt och inte. Att så här, vi vet ju nu de facto att det finns ju en dokumentär på SVT, Vetenskapens värld, om just coronans offer. Där liksom det drabbar fattiga länder, att det är lika många som dör på grund av bieffekterna av pandemin, på grund av fattigdom och så vidare. Mm. Oftast kvinnor och barn i liksom... vad ska man säga, fattiga länder. Man får inte säga u-länder längre, tror jag. Nej, jag vet inte. Det var någonting
det, det står ju bara för utvecklingsländer. Det är väl rimligt att säga.
Ja, men typ att man inte har den uppdelningen på samma sätt. Utan man kallar det för någonting annat. Jag vet, det är alltid ett nytt bud varje dag.
Ja, ja.
Men att man tänker då också, vad är risken då om man skulle offra, så att säga, det här antalet som kan få blodproppar mot att så många andra människor i fattiga delar av världen dör? Ja, det är det man känner lite så här, precis som att så här, p-piller är okej att ge till kvinnor, för ingen bryr sig om kvinnofrågor eller kvinnlig hälsa. Den är ju totalt eftersatt, förlossningsvården är helt liksom, hej, kom och hjälp mig. Så man blir lite så här, ur ett makroperspektiv så tycker jag att det är, va fan, lite bieffekter får vi väl leva med. Alltså så här, jag skulle ta AstraZeneca idag.
Ja, men det skulle jag också. Här. Men det är väl så här, alltså det finns ju ingen medicin överlag, alltså så här, inklusive typ receptfritt, som inte kommer med bieffekter eller potentiella bieffekter. Så är det ju. Så det finns ju liksom, det finns ju många perspektiv att prata om, så här, är det ens solidariskt att välja att låta bli att ta ett vaccin,
ja,
och liksom skörda frukten av att alla andra vaccinerar sig men inte gör det själv, och liksom så här, för att kunna leva på, jag vet, det finns så många komplicerade perspektiv här, men det jag fastnade för var just det där om att så här, om man ställer mot till exempel då p-piller just vad gäller blodproppsfrågan, så är det ju också intressant, ganska tydligt att så här, här finns en jättetydlig skillnad. Alltså vi gör skillnad på grej och grej. Har det liksom med kön att göra?
Ja.
I don't know. Jag vet inte kön på de som har drabbats. Men,
men jag bara ska kan ta tillbaka en grej nu. Det där jag sa om u-länder. Jag kanske blandar ihop det med tredje världen. Det är tredje världen man inte får säga längre.
Ja.
Ja. Men jag ska googla det här. Bra.
Alltså det är så bra att vi alltid safear upp på vissa saker i liksom så här rädsla att åka på liksom, skiten. Det var så kul liksom, vi satt tillsammans, du och jag och Tove, så var det en polare som kom fram och bara, det är ändå roligt att lyssna på er i podden när ni ska liksom så här, du vet, täcka upp för vad som skulle kunna komma, så att säga.
Ja, men det har man ju lärt sig the hard way.
Så alltså, jag tycker men det behöver inte betyda allt.
Det är inte ens sanningen, men det är bara min sanning.
Ja.
Ja.
Och ändå kommer det ju skit.
Ja, så är det. Men sen så tänkte jag också på, jag vet inte om ni såg Skavlan? Eller nej, heter det ju inte längre.
Jag har bara sett utdrag.
Ja, med Federley som var där då.
Vadå, pratar ni om Carina?
Ja, det är precis.
Det är roligt att du kallar det för Skavlan.
Ja, exakt. Det är för mig fortfarande bara Skavlan. Vilket är helt sjukt, för hon är mycket bättre. Tycker jag.
Ja.
Men där... nej, men då i fredags, när ni lyssnar på det här så blir det förra fredagen, så var ju Fredrik Federley där och pratade då om det här uppmärksammade affären han har haft med en man som är dömd för upprepade pedofilistiska handlingar.
Ja, liksom. 22 olika, va?
Precis. Och det var ganska intressant att se, tycker jag. Alltså, det var sån... Det var någon som har skrivit en krönika om det också i Aftonbladet igår, om hur Hanna Hellquist var liksom den som någonstans ställde lite självklara motfrågor. Att det blev lite så här för Fredrik Federley en liksom arena att försöka förmänskliga sin egen del i det här. Liksom. Det kan man ju förstå, den viljan att göra. Liksom. Mm. Men jag tycker att han gjorde det ganska klantigt, för det var så väldigt avfärdande kring att han själv inte har någon del eller något ansvar i det här. Och då var det så... Alltså, Hanna Hellquist var väldigt bra i att när Fredrik Federley försöker liksom gömma sig bakom att så här, bara för att jag är politiker och kommer från den här liksom uppburna liksom politiska rollen, och sen så händer en sån här grej och hon avbryter honom och bara, nej, men det har ju ingenting med att du är politiker att göra. Det beror ju på, alltså, det folk inte fattar är att du vill ligga med någon som har legat med barn. Vilket är så otroligt tufft, krasst liksom statement. Men det är ju också det man inte begriper.
Nej, exakt så.
Det är ju precis den frågan man undrar över.
Och den frågan som man vill ha ställt.
Ja, och när liksom Carina då fortsätter prata med honom om... han går ju givetvis i försvar då. Och sen så fortsätter Carina prata med honom om att... Men du har alltså då du har fått veta, han har sagt till dig redan vid första träffen att han har suttit i fängelse. Men du vill inte veta för vad.
Nej, läsa den domen.
Förstår du att det är märkligt att ta in det, liksom, att det är svårt att förstå? Han bara, nej, jag ser inte varför det är svårt att förstå. Jag vill bara inte veta mer. Jag tycker att så här, han har avtjänat sitt straff, då tycker jag att han ska vara...
Vilket det är så sjukt, men i ett nyfikenhetsperspektiv också. Man bara så här, hur skulle man kunna bli tillsammans med någon och inte fråga vad den har suttit inne för?
Nej, men det är klart man gör. Att det håller ju
helt
inte.
Helt orimligt.
Alltså, så här, det är ett teoretiskt argument som känns, det faller på sin egen rimlighet. Och att det var så, återigen, Hanna Hellquist som kliv in där och som så här, fast man googlar ju den man träffar. Jag googlar alla jag träffar. Ja. Det är inte rimligt att inte vilja veta, och särskilt om man har suttit i fängelse.
Nej. Och särskilt om du är politiker och du är ihop med någon som har suttit i fängelse. Nej, det är så... fan. Det där är ju en sån efterkonstruktion. Och det finns ju också vittnen som påstår då att han har vetat sedan allra första början, men inte brytt sig. Och det har också funnits tydligt samröre med någon annan sexdömd man, politiker. Det här var länge sedan jag läste om det nu, men då de har haft samröre med då en tredje man som också har varit dömd för sexbrott mot i alla fall minderårige.
Nej, men det man tänker är att också så här, alltså... Jag tycker att det ser uppenbart ut. Det här är återigen förstås bara min bild. Jag kan inte liksom påstå att jag äger sanningen, alltså, på samma sätt som ingen kan. Men jag tycker att det ser uppenbart ut som att så här, han har blivit kär i någon där hans kärlek till personen var så stark så att han ville inte ta in alla argument till varför han bara borde liksom säga upp all bekantskap. Att det var så här, han visste sannolikt om allting men ville bara så här, hitta vägar att liksom argument för att så här, det här, om jag inte vet om det här då spelar det faktiskt ingen roll, och så får det bara eller brista. Han har bara varit för kär, och sen kan man diskutera hans omdöme och så vidare. Jag kan ju tycka såklart att det är förkastligt, men om man försöker att se liksom en mänsklig grej i det, så är det väl just det. Och jag kan inte för mitt liv begripa varför han inte säger det.
Nej. Eller en annan aspekt, att det skulle kunna vara en form av självskadebeteende som han håller på med.
Ja.
När han gör det här.
Ja, men liksom, det berättar han ju ändå om, att han skadade sig själv efter det här hände. Liksom.
Och han menar, men jag tänker
att rent fysiskt så gjorde han det. Mm. Vilket så här, ja, men då går det ändå i linje med någonting han redan har, liksom, han faktiskt pratar om. Mm. Så hur kan han inte hellre gå den vägen och faktiskt bli en begriplig människa? Ja. Som man fortfarande såklart kan ifrågasätta, och man kan fördöma, man kan göra allt möjligt med det. Men då finns det åtminstone något försonlig liksom, människa där. där bakom. Förstår ni vad jag menar?
Ja. Och sen tänker jag också,
jag bara
så här,
förstår det nej. Inte.
Och sen det som hände liksom efter intervjun också, att han går ut och skriver att det är det värsta och vidrigaste han har varit med om, och att frågorna var det ena och det andra och så.
Jag förstår att han tycker det, därför ja. Att det inte var bara medhårs, men vad hade han förväntat sig?
Och det var återigen så här, vad tror han ska hända när han sätter sig? Och,
ja, inte minst för att han har ju egna barn, så det är klart att hela omvärlden undrar så här, hur i helvete har det här kunnat hända?
Ja. Nej, det är...
Det är väl klart att liksom alla som har barn själva, tankarna går ju direkt till så här, vad har det här barnet i den här relationen liksom varit med om? Och det kanske inte finns någonting. Det är kanske ett barn som har hållits fullständigt utanför. Ja, och jag förstår inte att han inte tar i det på ett liksom mer trovärdigt, ärligt sätt.
Det är ju det som så här, lite också kan tala för att men det är ju att han har då inte haft sina barn där samtidigt som han har haft den här mannen där. Och varit jättenoge med det. Vilket också så här,
precis, att det har funnits en tanke där.
Kanske du har vet om det också då. För det är väl klart, alltså, så här, 100% klart. Och jag menar, Säpo och alla har ju vet det. De har full koll. Det är klart att de har kunnat tala om det för honom.
Ja, det känns ju så.
Alltså, det är så naivt att vi skulle gå på att han inte visste om det här från start.
Ja, men jag begriper inte. Han har liksom varit proffspolitiker i så många år. Varit EU-parlamentariker i massa år. Alltså, hur kan han inte förstå bättre? Alltså, hur det här... Vad som kommer att hända när det här kommer ut. Mm. Och hur man bäst överlever det. En sån här sak. Ja. Ja, men... Det är ju bara att vara mänsklig och så ärlig du bara mäktar med.
Mm.
Det är det enda man kan göra. Sen kommer folk fortfarande ha frågetecken och liksom sneda blickar. Men det är åtminstone något. Alltså så det här, att försöka vrida det, manipulera det på ett sätt som är så uppenbart inte riktigt.
Mm.
Det blir liksom värre.
Mm.
Jag vet inte, jag bara tyckte att det var så här, hejl Hanna Hellqvist som satt där och liksom sa det man tänkte i tv-soffan. Liksom.
Det är hon det finaste vi har i Sverige.
Ja, bland det finaste.
Otroligt uppfriskande.
Ja, 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 det är absolut, jag håller med.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Okej, moving on. En ganska kul grej då. Det blir tvära kast här.
Ja.
Ja. Kissar ni i duschen?
Vet du vad?
Tvära kast är något roligt. Ja, 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 men det är absolut hänt.
Ja?
Vad gör du?
min mamma ringde upp mig. Det här var något år sedan. Så sa hon, du, nu har jag faktiskt sett här på TV att det är jättebra faktiskt att kissa i duschen. Bara för att då håller man rören rena.
Menade hon
vilka rör?
De mänskliga rören eller rören?
Nej, alltså, alltså avloppen, ja, alltså, ja. Så att det finns då typ ammoniak och sådana grejer i kisset som håller rören rena. Ja. Det är också hon som har sagt att man ska äta snor för att
det är kroppens
eget...
penicillin, det kommer jag heller att glömma.
Och det har jag lyssnat på lite för länge.
Absolut. Jag har lärt mig så mycket av dig och din mamma, Klara.
Och så roligt att hon tar upp telefonen bara för att ringa och berätta exakt det.
Ja. Mm. Ja, vi älskar henne av så många anledningar, din mamma. Nej, men för jag läste nu häromdagen, hörni, att om ni inte kissar i duschen och ni tror er vara för mer för att ni inte kissar i duschen, nej, då får ni tänka om. Det är jättebra att kissa i duschen.
Ja! Är det för att man rensar rören?
Mm. Det kanske är ytterligare en anledning. Mm-hmm. Den stod inte i det jag läste.
Nej.
Men jag tror den är. Det kan det säkert vara. Dels är det bra för att du sparar vatten. Du spolar ju inte. Du står ju ändå där och duschar.
Ja, 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 visst.
Och då behöver du inte använda en hel spoltank för att skölja ner lite kiss.
Nej.
Ja. Så är det ju bra. Och sen sparar ju dessutom toalettpappersresurser.
Ja.
Och det är också bra.
Kanon.
Mindre föreningsverken håller på med. Sen är det väldigt bra för bäck. bäckenbotten.
Ja.
Mm. Ja. Men helst om du sätter dig på huk i duschen, inte bara står.
Det känns, det är fan vad seriöst.
Ja, det känns också lite ovärdigt att sitta och kissa i duschen.
På huk!
Och samtidigt kan man ju tänka att jag förstår, det är ju lättare att träffa hår, det slipper man tänka att nu är det kiss runt omkring överallt här.
Okay.
Och en, jag känner folk, vi kan kalla henne Hanna, för att hon heter det, som alltid sitter ner i duschen.
Okay.
I alla duschar.
Aha.
Så sitter hon ner som en liten, liten gullig näcken liksom. Och duschar, hopkroppen. Så att vissa gör det ju ändå. Det är jättebra då för bäckenbotten att öva på det. Och sen så är det dessutom väldigt bra för fotsvamp.
Ah, så kisset.
Ah,
vad sexigt det här blev nu. Jo, så att om vi börjar kissa så att vi kissar i duschen så vi också får bort våran fotsvamp.
Exakt. Det är inget vi pratar om, men alla har drabbats mer eller mindre förr eller senare. Så kiss that shit away. Mm. Till slut är det dessutom bra för hyn.
Håret har jag hört, men hyn har jag inte hört.
Hur tänker de då?
Ja, det hade jag ju kunnat någonstans gräva vidare i, men jag gjorde inte det, Sofie.
Nej,
så jag vet
nej. Alltså, det är också bra när vi har något så här skönhetssamarbete framöver och bara, har du något sista tips här till lyssnarna? Ja, kissa i duschen, det är bra för hyn.
Jag ser helst att ni börjar kissa i duschen.
Jag har faktiskt testat att skölja håret en gång med kiss.
Nej.
Jo.
Varför? Alltså, okej. Då börjar vi från början, Clara. Det här kom sig av att...
Nej, men det här var ju en period då när jag var väldigt inne på så här, balsammetoden och sen no poo. Att jag inte använde shampoo på ett halvår, utan bara tvättade med...
Nu tror du ska prata no poo som poo.
Ja, nej.
Jag bara, nu är det för mycket här för mig.
No poo, alltså no shampoo.
Ah, okay.
Och sen så läste jag ganska mycket då om att jag skulle tvätta håret i kallvatten också. Ah. För det gör det glansigt och friskt och hårbotten mår bra. Och så fortsatte jag att läsa då om inuiterna. De har då haft som tradition att de använder urin som liksom, ja, men sköljmedel för håret. Så tänkte jag så här, ja, men kan väl testa.
För gammalt kiss luktar
så
gott.
Så sjukt.
Ja, men grejen är den att det är ju kiss som är ute i syret för länge. Så där. Det är ju då luktar det äckligt. Men nej, alltså jag märkte alltså, ingen
förlåt,
jätteskillnad.
Men har du hört talas om morgonkiss? Det luktar sekunden det träffar porslinet.
Ja, nej, det använder jätteäckligt. Man kanske inte.
Nej.
Fast då dricker du för lite vatten om ditt morgonkiss luktar så illa.
Men det gör ju allas morgonkiss.
Nej.
Det är ju det som luktar.
Nej. Jag dricker två stora glas vatten innan jag går och lägger mig.
Så går vi över till något som är roligt.
Ja. Ja, men jag kan bara säga så här, jag testade det. Jag kan inte rekommendera det till någon.
Nej.
Nej.
Nej. Vad spännande. Det var tur att lägga in den brasklappen, för annars tror jag att det hade blivit en jävla massflykt mot toaletterna här nu.
Och det är också samla kiss och... fullt i DM-inboxen.
Ja. Jag tror inte att berätta det förut. Nej, men det här var ju typ 2012 jag gjorde det. Det var ju när jag fick mitt barn. Jag hade väl en förlossningsdepression eller något.
Ja, gravidhormoner.
Man gör konstiga grejer.
Eller, låt mig testa allt perioden.
Sänkt ribba för man och konstiga grejer.
Ja.
Jajamän. Ja, men då är vi ändå inne på sådana små tester och sånt som jag har läst om.
Ja.
Jag har läst en till grej som jag tyckte var intressant.
Mm. Mm.
För av någon anledning så kanske det alltid har varit, det bara kanske nu man börjat bli uppmärksam på det. Men så känns det som att så här, jag på flera olika håll i mitt sociala liv har liksom fått... Alltså så här, snackat mer och mer om olika narcissister, som att det är väldigt, alltså, väldigt många i och till, men liksom fler än man kan tro, att det är så vanligt att folk har narcissister i sina liv. Och att det är så här, en diagnos som kändes så här, luddig ganska länge, och att man inte riktigt, alltså så här, vadå, någon som bara är jävligt själv, egenkär liksom. Men det är ju så mycket mer.
Ja, gud ja.
Den är ju ganska stökig, och då tänkte jag, då fanns det ju som ett litet test här.
Ja. Det har jag gjort så många
som vi
gånger
kan titta på. Ja.
Förlåt att
check. Åh, check. Åh, check.
Okej, då kommer jag läsa här för er, så får ni säga vad ni känner igen.
Mm.
Ja. Narcissister är experter på att dupera. Här är 9 tecken som avslöjar dem, heter den här då.
Mm.
Nu ska vi se, det alltså från Expressen. Som det är ju facit, det vet ju alla.
Mm.
Skoja. Men vi kommer i alla fall att kika här. Okej, narcissistens 9 kännetecken. Ja, det är Amelia via Expressen. Okej, hur som helst. Anser sig vara viktigare och mer betydelsefull än alla andra i sin omgivning. Vilket omgivningen ständigt utsätts för på olika sätt.
Mm.
Mm. Det här skulle ju också kunna vara diagnosen man. Men okej, det är i alla fall en av narcissisternas kännetecken. Det kan vi alla skriva under på. Vi känner ganska
det
många
har vi sådana. Stött på, ja.
Drivs av rikedom, framgång, makt eller kärlek. Oftast allt på en gång. Vilket till största del endast är fantasier och rena lögner om dess olika framgångssager. Det är inte ovanligt att narcissister lever högt över sina tillgångar eller parasiterar på andras tillgångar för den delen. Wow!
Exakt. Miljardären.
Det här är ju som att någon har beskrivit den personen.
Så är det.
Miljardären.
Ex-miljardären.
Ex, precis. Wow, det är det ju verkligen. Ja. Tre. Speglar sig i andra för att kunna dupera omgivningen om sin egen förträfflighet. Och därmed duger enbart andra viktiga och betydelsefulla personer som sällskap. Det vill säga så att de gör, det är sådana som gör liksom skillnad på folk och folk. Ja. Väldigt tydligt. Skulle jag säga ytterligare ett supercheck i boxen på den där personen. Har ett överdrivet behov av att stå i centrum. Vill du boosta narcissists redan upplåsta ego kan du inte ge nog med bekräftelse. Men förväntar dig absolut ingenting tillbaka. Det är ingen sån där, du vet, vanligt liksom, ta och ge spel. Liksom. Så här, nu gör jag något mysigt för dig och sen gör du något mysigt för mig. Alltså, det finns inget sånt.
Nej.
Utan det är alltid de som ska vara på plus. Ja. Har orealistiska uppfattningar om sina egna rättigheter. Oh, wow. Eftersom en narcissist anser att allt kretsar kring det egna jaget sätter hen upp helt egna spelregler som hen dessutom förväntar sig att andra ska spela efter helt utan att ifrågasätta.
Det här är nog den bästa listan av det här som jag har läst. Jag har läst många genom åren, men det här är riktigt bra faktiskt.
Ja, det här är då Amelia via Expressen som har listat. Det gjorde de bra. Vi är inte färdiga. Är skicklig på att nå sina egna mål på bekostnad av andra. Om du har en chef eller en kollega som är narcissist kan du utgå från att din eller dina kollegors arbetssituation kommer att bli negativt påverkad på ett eller annat sätt. En narcissist tar till exempel gärna åt sig äran för andras framgångar. Fan, vad förbannad man blir att det är sån här. Det känns ju som att man har träffat på alldeles för många sån här.
Ja, men verkligen. Som så sällan... alltså, med drag av narcissism, ja. Men jag tycker att man känner jättemycket igen det här, liksom, det här social climbing, det här med att det är skillnad på folk och folk. Kommer in och roligare på festen så är man liksom... inte så intressant att prata med eller i det lilla eller ta åt sig äran från andras arbete. Sådana har man ju träffat i.
Jo, men även det där om att de sätter upp helt egna regler som självklart att alla andra ska följa värld. Och förstå. Att man, alltså, det är så här som man bara, man tycker att det är så orimligt så de själva borde fatta att det är orimligt, men det gör de verkligen inte.
Nej,
okej. Saknar empati och har därmed ingen som helst förmåga att sätta sig in i andras känslor. Detta är ett av de starkaste personlighetsdragen hos en narcissist och som ofta leder till kraschade relationer och allmän förstörelse. Det här har vi också upplevt på lite olika sätt. Alltså det där när det är liksom återigen att man lider man inte av den här störningen så är det ju som att man...
Så här, hur
man
kan tänker, du inte känna exakt. Så? Hur kan du inte tycka det tills man inser att så här, nej men gud, du har ju den här diagnosen eller störningen så att säga. Så du kommer inte känna empati som vi andra gör.
Nej.
Men man, det är ju som att man fortsätter man hoppas in i det sista.
Ja,
man
tror att det är huvuden... kan du inte?
Och att det är en själv som är onormal eller dum i huvudet som inte delar... eller som, alltså, den här... som känner någonting typ.
Precis.
Eller som tar illa upp eller att man är överkänslig. Just det draget tror jag faktiskt att Kjell har lite grann. Han är lite så här, han är absolut noll narcissist ska jag säga. Men den här med att väldigt ofta vara så här, men du är alldeles för känslig. Du är, det där var inget så här, jag får skämt om det här typ. Svinstörig grej, men och sen en narcissist som dessutom har alla de här andra grejerna. Så är det ju direkt skadligt, såklart.
Just den där empatilösheten, alltså att det är så här... där man verkligen på riktigt inte kan sätta sig in i någon annans situation och förstå hur det känns att vara i den situationen. Den tycker jag är så vansinnigt läskig. Alltså den är så olustig på en nivå, alltså.
Det blir också väldigt svårt att leva nära, för det betyder liksom att man lever ett liv fast på helt olika spelplaner. Och att man... med ett helt annat regelverk, både liksom känslomässigt och på alla sätt.
Och att man vet att så här, den här relationen kommer aldrig handla om mig. Nej. Alltså aldrig, inte ens i det minsta.
Nej.
Det kommer aldrig handla
eller
om
att... eller ens välmående.
Nej,
eller ens framgång eller
exakt.
Ens
det kommer inte
välbefinnande eller...
Ja, såvida han inte, eller hon inte kan vinna någonting på att låtsas.
Att det...
Alltså att mimic-empati liksom.
Ja.
Ja, okej, två sista då. Mm. Tror att andra är avundsjuk på denne, men är ofta själv avundsjuk på andra, vilket leder till sociala konflikter där narcissistens enda mål är att förstöra dem som henne är avundsjuk på. Jävla behaglig prick där. Wow. Och så sist då, använder sig av högfärdiga och arroganta attityder och beteenden som kan vara olidligt att utsättas för. Ja, alltså jag vet inte, jag kan tycka att det är så här, för det är ofta, det står ju i den här artikeln också att så här, de är ofta charmiga och karismatiska för att sen i nästa sekund så utövar någon sorts härskarteknik på en liksom. Och det är ju det som är så obehagligt med de här typerna av människor, att så här, i och med att de ofta har den där karismatiska också, så är det så lätt att drabbas av den här typen av personer.
Och lockas med i början.
Exakt.
Absolut, och sen så tycker jag liksom det som är det, liksom det tydligaste draget i det här. Det är switchen mellan så här värme och kyla hela tiden.
Ja.
Och det gör att man blir liksom helt, om man står bredvid, helt knäpp och matt. För man vet inte på vilken sida det kommer vara, eller när, hur.
Ja, men plus att det mänskliga hjärnan, det känns som att den är liksom kalibrerad så att så här, till slut så börjar man ju göra precis det de hoppas och ifrågasätta sin egen hjärna. Hur kan jag inte fatta, hur kan vi hamna här? Vad är det jag gör fel?
Det är att gaslighting typ.
Ja, exakt. Men istället för att bara så här försöka, ja men du vet, oftast kräver det ett utifrån perspektiv, liksom att någon annan kliver in och så här
ser,
berättar hur det här ser ut utifrån och liksom rycker med personen som är fången i en sån här relation, om det är det handlar om liksom.
Men vad är skillnaden på narcissist och psykopat? Det har inte jag riktigt fattat.
Inte jag heller. Det kan vara intressant att leta upp till nästa
Jag tror
gång.
Att det finns lite parallella bitar där.
Ja, alldeles uppenbarligen. Ja. Är det den där egen kärleken kanske?
Och det empatilösa.
Ja.
Så här står det då. En narcissist tar varje tillfälle att framhäva sig själv och har svårigheter att acceptera fakta som tyder på motsatsen till hens förträfflighet. En psykopat har ofta narcissistiska drag, men skyr framförallt inga medel för att uppnå egen vinning, och då ofta på andras bekostnader. Det låter ju fortfarande som en narcissist.
Som sagt, jag tror det finns ganska mycket likheter emellan, eller liksom parallellbeteenden.
Kan vi dyka djupare längre fram. Men vad fan ska man göra då om man inser att man har en sån här i sin nära, i sitt nära proximity? Eller att någon man bryr sig om lever med en sån här. Ja. Vad gör man då?
Jag tänker om man är i en sån situation, alltså jag har ingen aning, jag tänker bara att man måste nå ut till någon man litar på och börja berätta bara. Att det är steg ett, att så här, det här händer mig. Och sen så får man liksom kanske göra upp någon slags plan eller så här, vad som ska hända. För det måste ju vara det svåraste som finns och ta sig ur det sånt. Alltså jag vet inte.
Nej, men jag tänker också att så här, någonstans att man kanske får börja i så här, om man själv då är i en relation med en sån här person, eller man börjar känna igen sån här drag, att man börjar tänka att så här, de problemen jag har i min relation, har jag det i flera relationer? Eller är det isolerat
i det här? Och det är kanske många grejer som bara säger, gud, jag har aldrig varit med om det här förut. Eller jag har aldrig hört någon säga så här om mig eller min personlighet eller gud, vad det här inte rimmar med resten av. Men jag tror precis det där liksom, att börja så här, berätta lite bara för att få ett annat perspektiv. Men det som händer, jag har läst på som sagt väldigt mycket om det här, vad som händer när man lever i en sån nära relation länge. Och då är det att i början så är det liksom en uppbyggande fas. Alltså då är det där manipulativa liksom, soulmates liksom upplyftande snacket. Och sen så kommer den här nedbrytande fasen. Och då helt plötsligt så sänker man eller höjer sin lägsta nivå på vad man tolererar. Så helt plötsligt blir saker och ting som man kanske i den här uppbyggande fasen hade reagerat svinsnabbt på. Bara, gud, så där kan du inte göra, så där kan du inte säga.
Nej.
Men när du är i den nedbrytande fasen, då blir det helt plötsligt din vardag. Så här, ja men gud, så där säger du och tänker och säger om mig så ofta, så att ja, jag kanske är så. Och det är för att hjärnan har börjat liksom kalibrera om
stegvis,
för att det sker så stegvis under en längre period, så att när du väl är där så är det väldigt svårt.
Ja,
Men börjar man känna, då kanske det är det liksom, börjar man känna att så här, jag är på ett ställe där jag inte mår riktigt bra, jag börjar känna mig ganska usel och jag har de här problemen som liksom inte verkar försvinna i min relation. Mm. Alltså man kanske ska börja där då med frågan så här, är det bara den här relationen som sagt? Mm. Eller är det flera relationer? Är det bara den här relationen? Så här, börja snacka med folk du litar på. Mm. Alltså våga ge folk i din omgivning förtroendet att liksom så här, prata om det där.
Mm. Men där måste jag också säga, för att jag har hört en bekant som då på en liten ort berättade då, var ihop med, alltså kompisen var ihop med en narcissist som också började spela ut vännerna mot henne.
Det är jättevanligt.
Och då var det svårt för henne också att lita på vännerna och sådär. Men där också se så här, vad som faktiskt, när man har fått liksom, lite andra glasögon på det hela och man känner att någonting är fel, att då kanske det också innebär att det där som du sa att min polare gjorde eller sa, det kanske inte riktigt stämmer.
Precis.
Så att man måste våga lite på folk runt omkring en.
Ja, exakt. Och jag menar, känns det så, då, liksom, det kan ju vara en psykolog också, men så här, försök med släkt och vänner. Jag tror att så här, folk kan begripa mer än man kanske ger dem cred för i sitt huvud, särskilt om man är nedbruten.
Och att de får exempel, så här, det här hände och det här sades då. Så här, vad tycker du om det?
Exakt.
För då kan det ju bli så här, nej men det är ju för fan helt galet.
Ja.
Och sen så, alltså just den där reaktionen och kanske en hård reaktion också, att så här, det där kan du inte tolerera. Nej. Eller det där är liksom inte okej.
Nej.
Eftersom den personen som kanske lever i det här förhållandet helt plötsligt har kalibrerat om vad som är okej och inte.
Det här man ju som vän också en ganska tydlig, att man har tydligt ansvar, tycker jag. Att inte så spela ner grejer eller,
nej, exakt,
utan att verkligen ta det på allvar.
Och också tänka på balansen där, att så här, kraftiga reaktioner är ju bra i det att så här, man behöver skaka om systemet på den som är liksom utsatt. Men man måste göra det med en sån otroligt tydlig värme så att det inte blir någon slags känsla av blaming. Bakslag. På
nej.
Att personen känner sig ännu så här, mer gud,
vilken
dum
jävla
eller ansatt.
Naiv eller korkad jag måste ha varit.
Ja, eller liksom precis attackerad eller vad som. Att det är så här, alltså man måste väga sina ord rätt om man är den som står bredvid. Liksom. Alltså så här, man ska absolut vara tydlig. Inte linda in vad man tycker. Liksom, utan verkligen tydlig med det här är inte normalt. Men göra det med också samma tydliga ombry för personen. Liksom, så att det är svårt att värja sig från. Så inte den som är liksom offret i det här, alltså någonstans kan skaka av sig det eller förklara bort det, eller liksom så.
Precis.
Jag blev överens om det.
Ja, verkligen. Ja.
Mycket bra.
Ja, jävlar. Fan, vad obehagliga de är. Jag hatar dem allihop, håller på sen. Ja, men okej. Vi slutar då på en lite happier note. Och det är att jag kollade den. Den är säkert gammal. Men jag kollade på den först nu på min kompis Karos inrådan. Våran lilla bondgård som ligger på SVT Play. Har ni sett den?
Mys.
Nej, inte den har jag inte sett.
Alltså... Så mysig. Så otroligt mysig. Alltså två då amerikaner som så här, tjejen var typ jobbade med mat och matlagning, men så här, i någon form av så här, hållbarhetsperspektiv. De bodde i en pytteliten lägenhet i Santa Monica liksom, och killen var typ naturfotograf och så där, reste väldigt mycket. Och sen så tog de sig ändå en rescue dog och liksom hade bestämt att så här, den här hunden, det här är den här hundens sista hem liksom. Den ska aldrig mer
forever home.
Ja. Men det gick inte i deras lilla lägenhet, för den, så fort de inte var hemma, så bara skällde den och skällde och skällde. Till slut får de en eviction note, och då börjar de tänka att så här, men det här är kanske tecknet på att nu ska vi göra det vi egentligen har drömt om, och starta en liten farm. Så de köpte liksom en bit land liksom en timme norr om LA, som såg ut som att den var helt fruktlös död mark liksom. Och sen så med hjälp av lite kunniga människor så startar de en liten farm som de så här, steg för steg bygger upp till någon slags, vad jag tycker kändes som ett litet paradis liksom.
Alltså, vår gemensamma kompis håller ju på med exakt det här nu, Mini.
Ja.
Alltså, lämna sitt liv i Los Angeles.
Vad roligt.
Köpte har varit och är fortfarande liksom framgångsrik modell, har levt det livet liksom. Och bara såhär, nej, ska vi inte.
Ja.
Och så är det just så här, jag tror hon har en egen liten hashtag också som är typ så här farm life eller någonting. För de har då köpt en stor bit mark i Tennessee. Och så pratade vi här om veckan och hon bara, jag måste bara skicka lite bilder till dig på vad vi precis har köpt. då har de köpt en korsning mellan en zebra och en åsna. Alltså det är
en
sonki. Ja, det kanske var
de heter väl sonki tror jag.
Sonki och bara, det här är våra nya djur. Ja. Och liksom hästar och rescue dogs och allt det där.
Ja, men det här är ju också precis, för de är, alltså den här våran lilla gård, då är det ju liksom så här, alltså de... Alltså ett företag också, alltså farm, ett riktigt storskalig farming liksom, som de långsamt får bygga upp det. Så de har massa fruktträdgårdar och de har liksom även massa boskap och djur. Och liksom, det blir ju liksom större och större. Mm. Och de får dit massa ungdomar som har liksom samma dröm sig. Om att leva på det här viset och sånt liksom, som hjälper dem på gården. Och de, ja, men du vet, så här, det är så jävla fint. Och man ser då i slutet att liksom, de också har fått lite barn som växer upp på den här gården. Och där det är så enkla nöjen ur ett barns ögon som man bara... Nej, men du kommer bli en sån fin harmonisk människa som bara gläds så otroligt mycket över den här The Little Ladybugs, sen när hon får leta med typ en timme. Man bara, nej, det där är ändå något annat än The Little iPad.
Ja, men alltså det var ju därför så här, jag kallade Lily för Mowgli så längre. Ja. För att när vi var i Frankrike då, på liksom det halvåret, så att säga, då blev hon ju det. Alltså, höns sprang och hämtade äggen, lekte med liksom diverse olika djur och så.
Och sen försökte hon ju mata barnen på förskolan med gräs.
Där hon kom tillbaka till storstan. Så det blir ju liksom... Men det finns ju något så harmoniskt och så drömmigt i det där. Mm. Liksom.
Men jag blir helt så här, bondgårdsaktig. Det kanske är så där man vill leva. Och sen så bara slår jag över då igår kväll, precis som du Klara, och kollade på Kalle och Brittas Hjälp vi har blivit med bondgård andra sommaren. Och bara, men gud, det är typ vad de gör.
Alltså typ. Exakt det.
Men de, precis, men de, förutom då att de gör liksom någon slags storskalig, så här, ska leva på skörd, eller liksom grödorna. Alltså genom att sälja dem. Liksom, utan mer så här, egenförsörjningsgrej. Men det är som att så här... Det är klart när man ser det på pappret att det låter harmoniskt, men när man tittar på resan folk gör så är det ju verkligen som att det kittlar ställen någonstans långt, långt in som jag tror är så urmänskliga. Att bara...
Få så någonting, få skörda någonting som inte är liksom med Instagram-framgång, alltså, utan verkligen det där se och använda händerna.
Ja.
Hela den prylen.
Ja, vi kanske bara ska gå ut ur EU och försöka göra Sverige mer självförsörjande och sen att man börjar med lantbruk. Och jag vet, det problemet är ju att det är svårt att leva på matproduktion idag. Det är ju det enda. Det är det jag tänker så här, för jag skulle absolut också vilja göra den där grejen, men jag kan inte se hur man skulle kunna få ekonomi i det. Och det är det som är så jävla sorgligt, att det är så många där ute som kämpar ju.
Ja, gud ja.
Nu har ju Kalle och Britta möjligheten också ändå att de har liksom lite sidobusiness med liksom poddar och sociala medier och tv-uppdrag och så vidare. Så att man kan få lite pengar in. Vilket bra startkapital. Jag tänker att Mini också som kan fortfarande göra lite modelljobb och sådär.
Ja, precis. Ja. Exakt.
Men... Ja, det är ju en risk liksom, men fan vilket givande liv.
Ja, det tror jag också.
Jag tänkte då bara när du sa det där, gud, tänk på att flytta till Irland, bo i en sån här liten by med en egen pub där man känner alla, gå och kasta pil, dricka lite öl och så har man ett dog rescue.
Ja. Och det kanske är vår läxa till nästa gång då, men jag började tänka på så här, när man ser sig själv vara pensionär där längre fram.
Mm.
Ja, förhoppningsvis har man jävla tur så kanske det är innan 65. Och har man otur så kanske det är efter 75. Mm. Eller 80. Man vet ju inte när man kommer kunna pensionera sig.
Nej.
Men hur ser man liksom att livet skulle vara då?
För mig är det... Jag tror inte att det livet är i Sverige, utan det är på en varmare plats.
Ja.
Det är också en plats där alla är välkomna. Så man vill se liksom barn, barn, barn.
Ja.
Och man vill så någonting där.
Ja.
Jag ska inte använda man.
Ja.
Det kan finnas en häst där.
Ja, men då kommer jag.
Ja, det kan finnas lite liksom, men en hästfarm liksom, snarare. Fast jag ser också att det kan finnas lite vinranker.
Ja.
Vin, det kan göra sig eget vin också. Alltså, det kanske är Italien.
Att du bor i, precis vad jag skulle säga. Det låter som att du bor i Italien eller Frankrike.
Mm, jag tror det. Ja. Jag tror det faktiskt.
Ja,
och så just att det ska finnas mycket plats för allas barn, 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 barn. Och som sagt, men mormonfamiljen.
Du bara, hormonfamiljen.
Ja, hormon, mormon.
Nej, men är det inte roligt att man ändå ser framför sig, för jag tänker ju också att det vi har gemensamt i våra liksom, så här bilder av vad vi ska vara, att det är någonting liksom naturnära.
Ja, gud ja.
Att det är det man ser framför sig.
Ja, det är ingen storstad.
Tänk att vi alla har det som någon slags urinstinkt. Att så här, man vill ha, att man kopplar det med liksom total harmoni. Det finns något i det här. Kanske är en vidöppen dörr som jag bara... Nu ska vi sparka på den. In ska den.
Men ändå,
tänkte på det bara när jag tittade på de här grejerna. Så nu fick ni höra det också. Nu, guys, jag är ledsen, tiden springer. Vi är färdiga för idag.
Ja.
Så att vi får säga tack för att ni har lyssnat. Och om bara en pyttevecka hörs vi igen. Puss.
Tack. Puss, puss.
Hej.
En podd från Allermedia.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.